Det här är en podd från Svenska Yle.
I det här avsnittet av Nyhetspodden ska vi prata om det som hände i Oslo och på ön Utøya för exakt 10 år sedan. Viktor Heikel, hej och välkommen till Nyhetspodden.
Hej, tack.
Du satt vid nyhetsdesken här på Svenska Yle fredags eftermiddagen 22 juli 2011 när det började hända. Hur var det då?
Så här i efterhand så känns det som att det var ett ganska långsamt skeende till en början. Det kom in de här första nyheterna om en explosion i centrala Oslo. Och ganska länge så var det så att man inte riktigt visste vad som hade skett. Och det dröjde ganska länge före det började komma bilder från det här regeringskvarteret som då hade angripits. Om man började inse att det de facto var en massiv explosion det var frågan om. Och att det var allvar. Och sen så småningom så började komma också då rapporter om den här skjutningen på Utøya. Eller att det var någonting på gång på Utøya som sen då visade sig vara det här angreppet. Mm. Men det var ett hemskt långsamt nyhetsskeende till en början, kommer jag ihåg. Mm.
Och det jag minns är att misstankarna riktades ju först då omedelbart mot Al-Qaida, tror jag man pratade om. Alltså någon form av något islamistiskt terrordåd. Det var väldigt på ytan de sakerna då, så det var ju det först man tänkte, eller hur?
Ja, jag kommer ihåg att de här spekulationerna kom igång speciellt kanske i brittisk och amerikansk media som snabbt hoppade på det här. Det hade ju varit andra terrordåd i Europa före det här som hade varit stora och ganska så här spektakulära. Och den spekulationen höll på ganska länge, liksom många timmar. Jag tycker att det liksom höll på ända tills polisen de facto sen kom ut med den här informationen om att det var en norrman och hade den här högerextrema bakgrunden och så här, så höll det här på.
Ja, och det som ju alltså hände då efter den här explosionen var ju då precis det som du säger, att Det som vi inte visste då var ju att gärningsmannen hade tagit sig ut till den här ön där det fanns en massa ungdomar på ett politiskt sommarläger.
Ja, det var alltså Arbetarpartiets ungdomsorganisations sommarläger. Och egentligen hade han som avsikt, den här gärningsmannen, att angripa Gro Harlem Brundtland, som just då hade, det vill säga Norges före detta statsminister, som hade talat vid det här lägret några timmar före han kom dit. Men han missade det här. Och då riktade han den här attacken istället då mot anställda och de här ungdomarna på ön. Och det här var ju också sånt sen som så att dygnen efter kom fram hur kallblodigt och hur metodiskt allt det här, både före själva attackerna och under attackerna, hade utförts. Mm.
Minns du själv när du insåg omfattningen av det här och vad det egentligen var frågan om?
Det var nog egentligen först senare. Det var så att jag gick hem helt i normal ordning. Mm. Och sen egentligen först när telefonen ringde på natten och jag kallades då in på jobb tidigare än normal arbetstiden skulle börja. Så då först så såg jag de här liksom aviseringarna om hur många döda och vilken omfattningen de facto var.
Mm. Jag tror det var så för ganska många, eller för en stor del av omvärlden, att det var just förstås för att attacken var ju någonting som aldrig tidigare hade skett.
Så var det, och det var ju också den här attacken på Utøya gjorde ju läget svårt för polisen att reagera och för information att komma ut. Och det gjordes många misstag som man också har kommit fram till under den här första insatsen.
Men sen efter det här så blev du också då utskickad till Oslo för att bevaka det som hände. Hur var läget där då?
Det hade ju gått några dagar. Jag tycker att jag åkte dit på måndag. Jag var där måndag morgon. Den första reaktionen, kommer jag ihåg, när jag kom dit var att trots att jag hade sett de här bilderna från centrum och sett de här urblåsta fönstren och gator som var täckta av glas och så vidare, var hur kraftig den här bomben hade varit, hur kraftig explosionen hade varit. För det var bokstavligen så att det var flera kvarter runt hela det här området som inte hade en hel fönsterruta. Och det visade sig sen senare att det helt berodde på tur att det inte hade orsakat mera skada där i regeringskvarteren. Att den här bilen där den här bomben fanns hade stått på ett ställe just ovanför en parkeringsgrotta. Och att det här ihåliga utrymmet under bilen hade absorberat en så stor del av den här explosionen och tryckvågen att det inte hade orsakat större skada på byggnaden och då också krävt flera människoliv.
Mm.
Min andra reaktion var att det på något sätt sjönk in för mig på ett personligt plan hur stor inverkan det här hade haft och hur stor inverkan det skulle komma att ha på norrmännen. Det var massvis med människor som såklart hade samlats för att då liksom sätta ner blommor vid Storkyrkan och komma med sista farväl till vänner och bekanta som hade på något sätt påverkats eller skadats eller dött och lagt ner ljus och så vidare. Men det var också en massa människor som bara hade kommit dit för att på något sätt bekräfta för sig själva att det här var verklighet. Mm. Att hela staden var liksom gripen av en sån känsla av chock och sorg och rädsla. Att det liksom, det fanns, det var nästan så att de enda ljuden som hördes var liksom gråt och annars var det tystnad. Det är såklart lite sådär en överdrift, men staden fortfarande fungerar, men det var liksom, det var sorg och det var tystnad och det var chock. Och hemskt många människor hade liksom svårt att titta omkring sig för att bekräfta på andra människors ansikten att det här faktiskt är verklighet. Att det var som om man skulle ha dragit mattan under hela samhället och liksom hela den här grundtrygghetskänslan som hade varit jättestark bara några dagar sedan så var helt och hållet bortblåst.
Ja, för ett attentat av det här slaget hade ju aldrig tidigare hänt i Norge eller i något annat nordiskt land. Och det senaste liksom, som väl kan liknas som vi lika dramatiskt var typ andra världskriget, den naziokkupationen av Norge, men det var ju länge sedan, så det här var ju... Ja,
det var någonting som inte liksom existerade i på något sätt norrmännens bild av deras egna samhälle, var inte ett samhälle där någonting sånt här kunde ske.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag intervjuade en dam som hade kört, hon hade det såklart som alla andra suttit och följt med de här nyheterna och allt det här i sitt hem. Jag kommer inte nu ihåg vad det var hon bodde, men hon berättade för mig att hon hade hoppat i bilen på kvällen och kört hela natten för att komma till Oslo för att se det här blomsterhavet. Och hon upprepade många gånger under intervjun att hon var tvungen att se det med egna ögon. Och jag kommer ihåg att då gick det liksom upp för mig också att det här var en liknande, det hade en liknande effekt för mig. Vi hade liksom bevakat terrordåd, stora terrordåd tidigare också under mitt arbete, men aldrig varit på plats för. Och nu på något sätt sjönk det in för mig också så där på ett mänskligt plan hur människor påverkas av de här attackerna.
Mm. Hur kändes det?
Jag har svårt att säga hur det kändes då, men i efterhand så tror jag att det har gjort det lättare för mig att vara så att säga mänsklig i min rapportering, för jag har senare varit med om liknande rapportering på plats och ställe, och det har gjort det lättare för mig att närma mig människor i en situation där de är i chock och rädda och ändå sen samtidigt vill på något sätt ta sig ut och uttrycka att de inte är kuvade av den här chocken och rädslan.
Nej, för det var ju väldigt mycket sånt sen då. Där genast efter. Det var de här stora manifestationerna med mycket, mycket just blommor och så som du sa. Och konserter och grejer och så. Så det rådde ju en sån här... Ja, Norge enades i den här liksom sorgen och vreden och så. Den här känslan höll ju i sig ett tag sen då.
Det gjorde den. Och alltså, det fanns genast ganska en sån här organisk känsla av enighet och att komma samman kring det här. Som sen också stärktes av att det officiella Norge, regeringen, Arbeiderpartiet, kungahuset och olika andra sådana instanser beskrev det här som ett angrepp mot hela Norge, mot hela det demokratiska systemet, mot rättsstaten.
Men nu har det då gått 10 år sedan. Och nu är det ju då mycket intervjuer, mycket kolumner, krönikor, inlägg i det här, allt som har hänt då under de här 10 åren efter den här attacken. Och en sak som dyker upp nu i den norska debatten är ju då just precis hur man hanterar det här. För att först var det då precis som vi sa, det var sorg, det var vrede och man var enad. Och sen var det en häftig debatt om beredskapen inför såna här tänkbara attacker. Och den var ju inte då tillräckligt bra.
Kritiken kom ganska snabbt igång mot liksom den här officiella, dels beredskapen och svaret under själva, själva angreppet, att hur lång tid det hade tagit. Och det var också de här första sakerna som man började utreda och började titta på, att hur, vad gick fel och vad kan vi lära oss av vad som gick fel. Och den rapporten som den här så kallade 22 juli-kommissionen då kom med var inte nådig mot myndigheterna, och den var inte nådig mot just någon av de instanser som undersöktes. Att det fanns enorma fel på nästan varje nivå av den här insatsen och beredskapen. Och att en slutsats de facto var att man kanske skulle ha kunnat avvärja det här angreppet också med helt normalt polisarbete om man skulle ha haft ögonen öppna för det här hotet. Men sen efter det så föll den här debatten lite bort överhuvudtaget. Och man gick liksom aldrig riktigt vidare efter att man hade gjort de här förändringarna i liksom polisens arbete och i samarbete mellan olika myndigheter.
Ja. Och nu då så intervjuas ju då före detta statsministern, han som då var statsminister, Jens Stoltenberg. Han var då också ordförande för Arbeiderpartiet. Han ledde landet och han får i intervjuer nu svara på frågor om just precis det här, att man hade en sorgefas, så hade man en debatt om beredskapen, men man kom aldrig fram till att diskutera liksom den politiska dimensionen av det här. Och det här att det de facto var en högerextrem attack mot då Arbeiderpartiet och Norge.
Ja, det här beskrevs länge kanske som en sån här ensam galningsdåd och verk. Men det liksom officiella Norge och den politiska debatten och samhällsdebatten kom aldrig till krita med det faktum att han ju då liksom, trots att det inte var ett officiellt nätverk, ingick i ett nätverk av högerextrema ideologer och tänkare och sådant som inspirationskälla, och att det också fanns liksom återspeglingar av det inom partier i också Norge. Som tog till den här samma retoriken som gärningsmannen använde och som de som inspirerade honom hade använt. Och det säger nu Stoltenberg också, att han upplever att det är ett stort misstag som också liksom fördröjde att man kunde ta den här debatten och kanske helt och hållet lade lock på debatten om andra frågor än beredskap. Att den här kommissionen aldrig fick ett mandat att undersöka de här politiska och samhälleliga dimensionerna.
Mm.
Och det är ganska stor känsla, som för när man har följt med den här debatten i Norge så har det funnits en känsla av att det finns en hemskt stark social kontroll över hur man får tala om det här dådet. Man får sörja offren, man får tala om att det har ena Norge och man får tala om liksom hur det stärkte Norge. Men man får inte debattera något avisidor eller någonting utanför den medelfåran.
Mm.
Att det finns en jättestark kod om hur man har fått tala om Utöja och vilken betydelse det får ha.
Mm.
Och alla som avviker eller försöker avvika eller har försökt lyfta upp andra ämnen till debatt så har fått liksom riktigt, riktigt kraftig kritik.
Mm. Det finns ju offer då, alltså överlevare nu, som just för fram det här, till exempel att den här politiska, eller den här debatten om högerextremismen som låg bakom, att den just precis nästan har tystats ner, upplever de.
Ja, det är också intressant att de så att säga får tala ut nu på det här sättet, för att de har försökt lyfta det här till debatt tidigare också och försökt få folk att tala om det, men det har lite liksom avfärdats som att de inte har rätt att göra det för att de är traumatiserade.
Mm.
Och att det här trauma, det att de har utsatts för det här angreppet eller deras anhöriga har dött i det här angreppet, har liksom använts som ett slagträ mot dem i den här debatten. Att det är inte riktigt vettigt det ni säger, och ni kan inte kanske riktigt se på det här objektivt för att ni själva är traumatiserade.
Mm.
Och det är kanske någonting som har överraskat mig mycket i den här norska debatten kring Utöja, liksom åren efter angreppet.
Mm. Sen 2013 så var det ju så då att Norge gick till stortingsval, och då förlorade Arbeiderpartiet och Høyre vann istället, och då blev Erna Solberg statsminister, och hon bildade då regering med Fremskrittspartiet bland annat, som då är delvis alltså främlingsfientligt och så här. Och många tillskriver ju det här maktskiftet också till en anledning att man liksom inte någonsin tog de här sakerna riktigt på djupet.
Ja, där finns nog åtminstone en gnutta sanning i det. För att det när Fremskrittspartiet fick vara med i regeringen då, och det var en stor debatt då om de skulle få vara på samma sätt som liknande partiers liksom regeringsmedverkan har debatterats mycket i andra nordiska länder och europeiska länder. Och det var det kanske ledde till, var det att det officiella Norge sluta diskutera, politiken, politikerna och landets ledarskap sluta diskutera utöja i några andra termer än som ett nationellt trauma som man liksom måste enas kring för att komma vidare. Och det var kanske det som var också ett upphov till att det här locket lades på den här samhällsdebatten kring det här. Och det var ganska uppenbart att Solberg själv åtminstone inte ville öppna någon sån här debatt för att man ville inte äventyra det här. Det som då sås åtminstone som ett ganska bräckligt regeringssamarbete och det var kontroversiellt och så vidare. Och det innebar att Fremskrittspartiet fick definiera en stor del av den här debatten och också annan debatt som till exempel invandring och sånt här som sen ledde till att det blev lite, det blev på något sätt lite en förvrängd situation där de använde det här också som ett slagträ genast när någon kritiserade dem för att vara rasistiska i sina uttalanden eller främlingsfientliga eller någonting, så tog de upp liksom Utöja som en sån här att ja, ni anklagar oss igen för att bära ansvar för det här angreppet. Och det ledde hemskt snabbt till att man inte talar helt enkelt om det.
Men nu då, så här 10 år senare, så är ju frågan då om den här debatten kommer igång nu.
Det verkar åtminstone som om det nu vädras en möjlighet att börja diskutera det på ett annat sätt, också på ett djupare plan och ett liksom politiskt plan på ett sätt som jag inte upplever att har varit möjligt tidigare. Det är uppseendeväckande tycker jag att, de här, att det sker nu inför den här minnesdagen den 22 juli. För det har tidigare varit en dag som har sett som nästan till heliga. Det har varit liksom kanske, man har lyft upp det stort och offren har fått tala om sina upplevelser och komma ihåg vad som hände. Och liksom. Men det har aldrig lett tidigare till någon slags sån här politisk debatt och man har aldrig lyft upp det i en politisk kontext. Så jag upplever att det är ganska intressant att det sker nu och det kanske visar att det har gått en tillräckligt lång tid nu för att man ska vara beredd för att liksom man har nu kapaciteten att också behandla det som någonting annat än ett trauma som samhälle.
Mm. Tack för det här samtalet och den här analysen, Viktor Heikel, som är utrikesreporter på Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden.